Hej och välkomna till Frihetspodden. Idag med Emil Åkerö och
Herr Pettersson.
Och idag har vi då ett avsnitt av Emil Dissar, den här specialgrenen av Frihetspodden där jag då som den bittra liberal jag är dissar ett riksdagsparti och min kollega ska vara lite mer diplomatisk.
Vi får väl se hur det går med det.
Och vad ska vi dissa idag, Per?
Idag ska vi dissa Moderaterna.
Och vad vet vi om Moderaterna, Per?
Ja, vi vet att de bildades 17 oktober 1904 och att de tidigare hette Högerpartiet.
Vi kanske ska säga då att vi försöker faktiskt vara rättvisa partierna och berömma dem när de faktiskt gör bra saker.
Ja, ja, definitivt.
Det är inte alltid det förekommer så mycket beröm, men vi försöker. Vad tycker vi om Moderaterna, Per?
Ja, du. Moderaterna är ett komplicerat parti, skulle jag säga.
Ja, och med det så höll på att säga, kan vi sluta där? Nej, men alltså det är väl egentligen det bästa som är inom Moderaterna. Det är ett komplicerat parti. Och som är liksom så här, jag kan ju ibland känna, jag har ju sån här, som jag är politiskt deprimerad och hatar alla partier och sådär. Så ibland har jag ju inne på röstat på Moderaterna fram tills att de börjar prata om typ så här arbetslinjen. Varje gång en moderat nämner ordet arbetslinje vill jag automatiskt införa basinkomst i Sverige. Det är liksom så här, så fort någon nämner ordet arbetslinje så går jag bananas. För att det är som att då pratar man om att människor har någon slags skyldighet om att ha ett arbete, och så har man en väldigt ensidig syn på vad det här är, och det finns liksom en väldigt, så här, låst position runt det här, och som gör mig fullständigt jävla skogstokig, rent ut sagt, denna arbetslinje.
Ja, det känns mer som ett kommunikativt problem då, eftersom arbetslinjen innebär så mycket mer än att du har en skyldighet att ha ett arbete, utan det handlar ju mer om att skapa möjligheter för företagare att skapa jobb så att det finns jobb att få, att göra det lönsamt att arbeta så att du får lägre skatt.
Jo, men det är inte så det kommuniceras.
Nej, 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 absolut. Men för mig då som är lite mer insatt i allting det här, hur det ska kommuniceras och vad de bakomliggande idéerna är, så jag förstår ju tankesättet, men jag tycker att Moderaterna har ju tjatat och tjatat och tjatat om det här begreppet, och till slut så säger de bara ordet, ja, utan att förklara vad det egentligen
det
innebär.
Det är lite som hur nyliberal används i den moderna diskursen, att man använder det som synonymt med allting som dåligt.
Ja, en nyliberal är ju per definition, i alla fall så som de flesta, ja, använder det, någonting som är höger och inte som jag tycker.
Mm. Det säger allting som är dåligt. Ja, Per är också en sån här liberal då som tror på att allting bara blir bättre, och som jag som Jessica kallar för pangloss-liberaler.
Nej, jag menar väl inte att allting bara blir bättre, men det har potential att bara bli bättre.
Ja, alltså nu ser vi då att historia går cykliskt. Och på tal om historia,
ja,
så har vi ju Moderaternas före detta partisekreterare.
Mm.
Som jag inte kommer ihåg hon heter.
Sofia Arkelsten.
Sofia Arkelsten, precis.
Som alltid blandas ihop med en av våra vänner och tidigare medarbetare på Frihetsmedien, Sofia Arkelstål.
Ja, denna Maria då, Sofia.
Sofia Arkelsten.
Arkelsten. som sysslar med ganska mycket historia, revisionism vad det gäller Moderaternas historia.
Ja, det där var ju en snackis för några år sedan. Hon fick ju gå till slut också, men det var väl kanske inte bara beroende på det. Men det är lite oklart egentligen om det var Arkelsten själv som egentligen stod för den här revisionismen, eller om det var en historieskrivning som hade tagits fram internt inom partiet som hon bara kommunicerade. Det ska
fast
vi låta
det
osatt.
Känns det som att det är problem båda två, de grejerna.
Ja, ja, absolut. Att men det kanske inte är så att vi behöver lasta henne för,
nej,
alltihop.
Nej, absolut inte. För det var inte det som var min poäng, att vi pratade om Moderaternas historia. Ah, Moderaterna har varit ganska restriktiva vad det gäller mänskliga rättigheter på många punkter.
Ja, de är ju klassiskt konservativt på det sättet i bemärkelsen. Ja, vi kanske eventuellt kan tänka oss förändring, men skynda långsamt. Vi måste utreda det 14 gånger och det känns lite obehagligt.
Pappa brukar säga att den som inte är revolutionär när den är ung har inget hjärta, den som inte är reaktionär när den blir gammal har ingen hjärna.
En travesti av det berömda Churchill-citatet som inte egentligen är ett korrekt Churchill-citat, ja, eller hur det nu var.
Ja, och jag tycker det är ganska intressant, för just på något sätt så här, jag brukar också, en sån grej som jag brukar säga till Moderaterna, men vad är Moderaternas ideologi? Alltså, är det att vara moderater?
Ja, alltså liberal konservatism är ju deras eget ord.
Det låter ju ganska mycket som en konstruktion.
Det är ett ganska vanligt begrepp idag, skulle jag säga. Det Framförallt handlar det ju då om att man har liberala idéer om att låta människor bestämma själva över sitt liv, framförallt bestämma själva över sina pengar och sin egendom, men man vill skynda långsamt när det gäller förändringsarbete. Det är väl egentligen sammanfattningen av vad de flesta läser in i ordet liberalkonservatism. Jag tycker det är en självmotsägelse. Ja. För jag tycker att som liberal har man två stycken motståndare ideologiskt. Det ena är socialisterna, det andra är de konservativa. Dock är helt olika frågor.
Ja. Hur skulle du beskriva ordet moderat, Per?
Tråkig och gammaldags.
Jag tänkte alltså på vad själva ordet moderat innebär.
Ja, tråkig och gammaldags.
Per får nu i läxa att slå upp vad ordet moderat innebär. På Wikipedia så pratar vi vidare under tiden.
Ja, alltså, nej, men det är visst. Det handlar ju om att liksom moderera åsikter, att man inte är så extrem. Man pratar ju oftast om moderata partier i andra länder som då är en moderat variant av mer extrema åsiktsyttringar inom samma land.
Och också det här någonstans som heter, Moderaterna känns väldigt mycket som Socialdemokraternas högermotsvarighet någonstans. Lite här, de gillar att bestämma, fast att de är lite tydliga med vad de tycker, och också någonstans det här med att de också har en tendens att vara liksom, alltså lite så här, allt som sossarna tycker är fel, punkt. Vilket i och för sig sossarna har fast tvärtom, där de säger att allt moderaterna tycker är fel, punkt. Allt som moderaterna tycker är fel, punkt. Och sen när man väl börjar titta på dem lite närmare så ser man så mycket skillnader är det inte mellan dem.
Nej, precis. Alltså det känns lite som att Socialdemokraterna är i stor del, men Moderaterna i ännu större del definierar sig utifrån det andra partiet.
Mm.
Man försöker hitta sakerna man inte tycker. Mm. Det kan vara en väldigt, väldigt liten skillnad. Ja. Men då lyfter man fram dem och säger, ja men titta, de tycker så, vi tycker faktiskt så här.
Och så lägger de ganska snarlika förslag.
Ja.
Och det är, alltså hela Moderaterna, alltså på något sätt så känns Moderaterna, alltså vi måste prata om alliansen.
Måste vi?
Ja, jag måste få prata om mitt hat mot alliansen.
Ja, och jag får väl kanske lägga in min lilla förståelse för projektet då.
Ja, då har ju jag då så många vänner som är alliansanhängare och som ingår i allianspartier. Det är faktiskt helt okej att vara moderat.
Ja,
jag har ju faktiskt alltså en favoritmoderat, och det är Jessica Chedvin.
Ja,
det är
okej,
typ den enda där vettiga moderaten som finns i och för sig.
Ja, men, jag kan nog komma på ett par till. Men jag,
ja. Men alliansen. Alltså vi är inte så jag tror vi kommer behöva göra ett specialprogram med detta. Men jag ska då säga varför jag inte tycker om alliansen.
Kanske köra blockpolitikprogram, ja. Det låter bra.
Alliansen har förstört den svenska parlamentarismen, skulle jag hävda. Det är eftersom att alliansen till att börja med har gjort så att man har skapat en blockpolitik där man har tagit bort de enskilda partierna. Man har också tagit bort principen att partier går fram som enskilda partier som blir röstade på och sen efter valet bestämmer hur de ska regera. Så som det alltså var innan alliansen bildades, och som jag faktiskt tycker är ett bättre system. Jag tycker därför att Stefan Löfven gjorde rätt så som han gjorde nu inför det här valet. Och jag vet att du inte håller med om det, Per, men jag blir ändå provocerad av vad alliansen har gjort med den svenska parlamentarismen. Alltså, och framförallt så skulle jag säga att det alliansen har gjort och det moderaterna har gjort är att man någonstans har sugit ut, man är som en vampyr som liksom suger ur kraften ur de små partierna som bara blir dalleriga skal kvar, men som, så här, som finns där för att ha sina väljare, men det är liksom moderaterna som är det stora parti som drar nytta av det här, och de har haft den här bromsklossen Anders Borg som inte har låtit de små partierna egentligen driva igenom sin politik. För det blir så att nu tycker Centern någonting. Centern lägger förslag för att det ska bli lättare att vara företagare, och sen kommer Moderaterna och säger nej, så gör vi inte. Och hade man då inte haft alliansen så hade det inte riktigt blivit som så att då Centerpartiet helt enkelt lägger sig på rygg och säger okej, vi gör som du säger, Anders Borg.
Mm. Jag skulle säga att det inte är alliansen som har gjort det här, utan det är sossarna som har cementerat blockpolitiken.
Och
för att alliansen bildades enbart som en reaktion på att sossarna varenda gång det började pratas om borgerlighet och så sa, ja men borgerligheten kan ju inte regera tillsammans, de kan inte komma överens, ni kommer få regeringskriser, ni röstar inte på de här. För att neutralisera det här liksom centrala argumentet från sossarna behövde man bilda alliansen och visa, jo vi kan visst komma överens.
Men det här är liksom,
och det var ju ett hemskt. Ja, men nu har ju alliansen spelat ut sin roll. Nu har vi bevisat att alliansen, eller då snarare de borgerliga partierna, faktiskt kan regera ihop.
Borde de inte ha spelat ut sin roll till förra riksdagsvalet?
Man kan ju tycka det, men
borde de inte ha gått fram som enskilda partier då?
Jag kunde ju tycka det, definitivt. Jag tyckte att alliansen hade börjat överleva sig själv lite redan till förra valet. Till det här valet, definitivt. Jag hade ju önskat att man skulle splitta upp alliansen, men insåg ju själv att det inte skulle hända förrän man förlorade regeringsmakten. Det är tyvärr så det politiska spelet funkar. Men jag tycker det är orättvist att säga att det är alliansen som liksom har förstört parlamentarismen, utan det är sossarnas liksom eviga tjat som egentligen förstörde från början.
Fast det var inte sossarna som bildade alliansen.
Nej, men det var ju de som hela tiden tjatade om det, att borgerligheten måste, de kommer aldrig kunna komma överens. Då var ju borgerligheten tvungna att visa det.
Då hade de kunnat göra utan att bilda en allians.
Nej, men då hade man hela tiden fått regeringsfrågan emot sig i valrörelsen och folk hade skrämt
bort. Fast då hade de ju kunnat låta bli att använda den mot Stefan Löfven i den här valrörelsen, kan jag tycka.
Ja, fast där är det lite skadeglädje och hämnden är ljuvtanke.
Fast det är ju ganska larvigt.
Ja, men politiker är människor. De har också lite den här förnärmade
politiker
känslan.
Politiker är liksom larviga. Framförallt när de blir yrkespolitiker som är ännu mer så.
Men det är, alltså, man ska inte underskatta det här. Att även politiker har den här känslan av att få ge igen. Och det är tyvärr ett väldigt mänskligt beteende.
Är det en konstruktiv drivkraft för en politiker?
Nej, men det är ett väldigt mänskligt beteende.
Ja, det som jag förnekar inte, men jag kan någonstans tycka att det är ganska larvigt som politiker att agera på det sättet.
Men jag tror att nu så har alliansen visat att de kan regera tillsammans. Sossarna har fått ta tillbaka makten och få peka lite finger, trots att de inte gick fram någonting i opinionen egentligen. Till nästa val tror jag vi kanske har kommit över allt det här barnsliga beteendet. Men det behövdes liksom rensa rummet, så att säga. Rensa luften.
Då tänker jag att vi ska prata lite om ledarna för Moderaterna. Jag vill faktiskt börja med Bo Lundgren.
Mm.
Kommer du ihåg honom?
Ja, definitivt. Jag har ju tyvärr ett alldeles för bra minne när det gäller politiker.
Ja.
Jag kommer till och med ihåg Lennart. Egentligen bara för hans kampanj Det här är Lennart, och för att han var nudist. Men
det jag ska säga med Bo Lundgren är att Bo Lundgren var alltså partiledare mellan, nu får jag säga om jag har fel här, men visst var han mellan Bildt och
Reinfeldt.
Mm. Och det är inte så många som kommer ihåg Bo Lundgren, för han gjorde inte så mycket bra, eller han gjorde inte så mycket egentligen.
Fast det är ganska många som egentligen har talat om honom, för han är väl, vad är han, är chef för nu? Är det Riksgälden? Är han riksbankschef eller är han riksgäldschef?
Du får kolla upp detta. Nej, men alltså jag tycker någonstans att det som är intressant, det ska jag också säga, en gång så var jag på ett torgmöte på torget med alliansen, där Lena Adelsohn Liljeroths man, Ulf Adelsohn, stod på torget i Linköping och sa då att han tycker den här alliansen var bättre än den 94 med Bildt.
Ja, men för den var ju lite mer makeshift. Den hade ju inte skapats under lika organiserade former. Och den höll ju i sig i 3 år, för det var ju sista mandatperioden man bara satt 3 år. Men vi hade ju att centerpartiledaren klev ur regeringen med buller och brak, dock utan resten av sitt parti.
Ja.
Centerpartiet satt kvar, men Olof Johansson vägrade sitta kvar i regeringen för att man skulle bygga Öresundsbron.
Ja, men det är ju också jätteroligt när det gäller Centerpartiet.
Men Bildt är ju, alltså, man kan säga många saker om Carl Bildt. Vi kan göra liksom 10 poddar om Carl Bildt och allting vi tycker om honom, både bra och dåligt. Men han är ju otroligt duktig förhandlare.
Vad tycker du om Fredrik Reinfeldt?
Lite tråkig. Antagligen mycket roligare som person, om jag förstått det rätt, än vad han vågar visa i politiken. Förmodligen precis det Moderaterna behövde för att ta sig i kragen. Men nu har han spelat ut sin roll. Och det insåg han ju själv.
Jag tror han spelade sin roll i den förra valet egentligen.
Nej, inte förra valet, men någonstans under den här mandatperioden började
han har ju liksom tappat nästan, han är ju lite som en person.
Ja, men precis, han är lite trött liksom.
Ja,
men han har gjort en jättebra grej för Moderaterna. Det ska man ju inte sticka under stol.
Sen kanske man kan tycka att det inte är så bra rent liberalt kanske, det han
nej, nu pratar jag bara ur moderat perspektiv här. Sen, han har gjort upp med en del riktigt konservativa idéer i Moderaterna, så att det har ändå blivit lite bättre för liberalismen också.
Ganska tydlig ställning mot Sverigedemokraterna.
Ja, det är väldigt positivt.
Nu har ju faktiskt Fredrik Reinfeldt slutat. Eller
i, ja, i praktiken, om än inte formellt.
Eftersom att Anna Kinberg Batra dyker upp så fort så Moderaterna ska tycka någonting.
Ja, men hon är ju gruppledare i riksdagen, ja, så det är inte så konstigt.
Vad vet vi om Anna Kinberg Batra?
Ja, det som jag framförallt vet om henne är ju att hon är gift med David Batra, som, ja, är en riktigt duktig komiker.
Har du läst den här tweeten som cirkulerar på Twitter om att det är någon som skriver om att man gärna, alltså traditionellt sett så har Moderaterna haft en ond överklassmänniska som partiledare, därför vill man gärna se Anna Kinberg Batra. Nu är jag lite raljant här då.
Skulle hon vara ond överklassmänniska eller inte, menar du?
Att hon är en ond, alltså det är en vänstermänniska som då har sagt att man gärna vill se Anna Kinberg Batra som partiledare för Moderaterna, att hon är en ond överklassmänniska.
Alltså, jag ser henne inte som en ond överklassmänniska. Jag kan tycka att hon ibland har lite dålig kontakt med verkligheten, om man tänker på hennes lantisar, dummare än stockholmare uttalande och så.
Men det var ju tio år sedan.
Ja, precis. Men det var ju i och för sig då för att hon skulle in i Stockholmspolitiken och profilera sig, så att man får väl se det i det ljuset. Jag kan tycka att hon inte alltid är så genomtänkt. Men hon har ju mognat på 10 år. Jag menar, det finns ju ingen politiker som inte har sagt dumheter för ett antal år sedan. Men de flesta har varit duktigare på att gömma det än Anna Kinberg Batra, som ju sa det här i direkt sen TV, eller ja, direkt sen kanske inte var, men det var i alla fall ett nyhetsinslag i SVT liksom.
Mm. Jag kan tycka att Anna Kinberg Batra ofta får någon sån där, alltså, jag vet inte. Hon, alltså, jag som då är politiskt deprimerad ser ju väldigt lite politiska program, eftersom att jag bara vill slänga ut TVn slash datorn genom fönstret och flytta till en ö ute i Stockholms skärgård och odla morötter och ha en get. Mm. Så fort en politiker pratar överhuvudtaget. Framförallt ska jag säga att jag får den här reaktionen när moderater nämner ordet arbetslinjen.
Ja, vi har förstått det.
Mm. Då vill jag öppna ett kollektiv ute i skogen som är självförsörjande och odla morötter och ha en get.
Vad tycker du då om Centerpartiets jobbskaparlinjen?
Jag tycker att det är problematiskt att man pratar om jobb på det sättet överhuvudtaget. Jag tycker liksom inte att man kan betrakta jobb som en skyldighet för människor överhuvudtaget, utan jag säger det som att, alltså, det finns liksom en problematik med detta, eftersom det faktiskt är som så att nationalekonomi och framförallt då den marknadsekonomi som vi har, eller blandekonomi som vi har i Sverige, bygger på att det finns ett visst mått av arbetslöshet. Den enda politiska inriktning som inte har arbetslöshet är planekonomi. Och det finns liksom en motsägelse i det här. När vi har marknadsekonomi, när vi har den blandekonomi som vi faktiskt har i Sverige, så kommer det alltid finnas arbetslöshet. Vi kan inte prata om arbetslöshet och arbete på det sättet vi gör och samtidigt driva en politik där vi vet att en viss promille av svenska befolkningen måste vara arbetslösa för att systemet ska kunna upprätthållas.
Ja, fast det är också, det handlar ju lite om huruvida det ska vara långtidsarbetslös eller om det är tillfälligt arbetslös. Jag menar, människor byter jobb. Och om de byter
inte jobb på grund av LAS som har en inlåsning.
Nej, precis. Men en fungerande marknadsekonomi skulle ju ha så att människor byter jobb. De kanske är arbetslösa 1-3 månader och sen är de på nästa jobb. Du kommer alltid ha några människor som då inte har ett jobb för tillfället. Ja. Och då skulle man kunna ha generösa omställningssystem som ganska snabbt trappar av ersättningar och så.
I en fungerande marknadsekonomi så skulle vi dessutom ha skolor och sjukhus och vårdcentraler som drivs med bara privata pengar och inte med skattemedel, säger jag då.
Ja, nu pratar du ju nattväktarstats idealet.
Det gör jag inte alls, för jag säger det att man kan ha kommunala och statliga sjukhus och sånt där också. Men att det faktiskt är ett problem med när folk vill driva på företag med skattemedel, när de skulle kunna öppna en skola i Tensta eller Ljusholm eller Lidingö eller vad fan det nu är, och där föräldrarna helt enkelt får betala pengar för att sätta sina ungdomar. Och det tycker jag skulle vara konkurrens och marknadsekonomi i dess fulla bemärkelse, vilket det inte är med vinster i välfärden.
Nej. Och helt privatfinansierade skolor i Sverige känner inte jag till några.
Nej, och det beror på att vi har det här problemet med att folk utnyttjas skattesystemet. Nu var det inte det vi skulle prata om.
Nej.
Varför river inte Moderaterna upp LAS?
För att de vill vara ett maktparti som ställer sig så nära sossarna som möjligt, men utan att bli sossarna. I alla fall inte låta som att de har blivit sossarna. Och då måste man vara försiktig med LAS, för att om man får en konflikt med LO finns det alldeles för mycket pengar som man får emot sig i kampanjmedel.
Är inte det ganska problematiskt?
Det är extremt problematiskt, både för svensk politik och för liberalismen.
Vad är då Moderaternas problem? Kortfattat.
Det brukar jag ofta ställa mig frågan. Vad är Moderaternas problem? Varför gör de inte saker? Moderaternas problem är ju lite att de lider fortfarande av det här högerspöke ryktet eller stämpeln som sossarna har satt på dem länge. Där höger skulle vara någonting dåligt. Jag pratade med Fredrik Segerfeldt för ett par poddavsnitt sen. Och vi berörde väl lite det här med att vara höger och sådana saker. Jag har diskuterat även i andra sammanhang med Fredrik. Och det här att det är inte nödvändigtvis så att han kallar sig höger. Just för att det är ett så negativt begrepp i svensk politik. Personligen har jag inga problem med att kalla mig själv högerliberal. Jag gör det ofta bara för att göra en skillnad på mig från socialliberalerna.
Eller för mig då som är vänsterliberal, vilket innebär att jag är vänsternickad i min liberalism men hatar ordet folkhälsopolitik.
Ja, precis.
Vilket vi ska prata om i ett senare avsnitt när jag och Per ska prata om Folkpartiet.
Ja, och socialliberalismen där, socialingenjörskonst med mera. Nej, men jag kallar mig stolt för högerliberal för att det berättar vad jag är liksom. Nyliberal skulle kunna funka också enligt den egentliga definitionen av det, men eftersom ordet används som ett skällsord så då, är det problematiskt.
Då vill jag
ta men på, i alla fall, det är Moderaternas problem är det här med högerspöket. Att de fortfarande lever under det oket. De måste visa att de inte är de där onda högermänniskorna som vill rasera folkhemmet.
Ja, för då vill jag prata om det här med vänsterns. Och nu menar jag alltså vänstern som i en utomparlamentarisk vänsterrörelse någonstans. Och att det finns en retorik, framförallt hos typ Aftonbladet och Åsa Lindeborg och den typen av vänster, ja, är som det. Är ganska mycket av typen att moderater är onda. Alltså det är ja. Liksom, alltså, låt mig få ett för jag tycker det är ganska intressant. Det är som att man kan liksom inte förstå att moderaterna faktiskt vill, alltså så här, jag tror, även om jag är pessimist och inte tror på mänskligheten på något sätt, så tror jag ändå att moderaterna faktiskt tror att deras politik gör världen bättre.
Ja, alltså jag tror inte
att deras politik är världen bättre. Men jag tror ändå att de tror att deras politik är världen bättre. Vilket Åsa Lindeborg alltså inte gör, för hon då tror att Moderaterna tror att deras politik gör världen sämre.
Ja, alltså det finns ju egentligen ingen som ger sig in i politiken för att göra världen till en sämre plats att bo på. Sen kan man prioritera lite olika. Jag menar, Sverigedemokraterna går in med att vi ska göra hela världen till en bättre plats för svenskar, infödda svenskar, att bo i. Sossarna går in med ingångsvärdet att vi ska göra världen till en bättre plats för alla arbetare att bo i på de rikas bekostnad. Moderaterna går inte in med att man ska göra världen till en bättre plats för de rika att bo i på arbetarnas bekostnad, utan de går in i det här, vi ska göra världen till en bättre plats för alla att bo i, men vi tänker inte liksom ta pengar från de rika för att göra, utan vi vill lyfta alla. Sen kan man ju diskutera om det är vad deras politik faktiskt leder till eller inte. Men de vill göra det bättre för alla utan att straffa någon grupp. I alla fall inte baserat på inkomst.
Jag skulle säga att Moderaterna har problem med koherensen. Eller alltså, de har problem med skillnaden mellan praktik och teori.
Oh ja.
De vill mycket bra saker i teorin. Alltså, när de tillträder 2006 så lägger jag på det här med att man bara så här, alltså, när man börjar prata om A-kassan och ställa högre krav och utförsäkringar och allt det här. Att det är som att man inte gör det från båda hållen, utan man bara så förväntar sig att marknaden ska lösa saker av sig självt många gånger.
Och inte gör ett ordentligt utredningsarbete.
Ja, alltså det är, som att, och det är liksom det här som jag tycker är Moderaternas stora problem. Förutom arbetslinjen så är det här med att de inte kan genomföra sin politik i praktiken.
Nej, och det är, framförallt när man kom in 2006 så berodde det mycket på att man inte hade en regeringsvana. Senast man satt i regeringsställning var 12 år tidigare. Man hinner tappa ganska mycket erfarenhet längs vägen. Sossarna har ju alltid haft den fördelen att de vet hur man regerar. Problemet är att de inte vet hur man agerar i opposition.
Sossarna kan bara regera, de kan inte göra så mycket annat.
Nej, men precis. Och Moderaterna har det omvända problemet. De har varit en evig opposition. Nu har de tagit ansvar för Sverige i 8 år. Ja. Det började ju bli bättre mot slutet liksom, deras förslag. De faktiskt uppnådde lite mer av vad de hade till syfte än vad man gjorde i början. För de första förslagen, då var det verkligen så här, ja, nu har vi vunnit valet, vi kommer åka ut om 4 år igen, vi måste till och göra så mycket som möjligt nu, skit i om det är genomtänkt eller inte.
Nej, men för det var det som märktes, och jag menar, det är det som vi ser nu då, när Sossarna, jag tror Sossarna vann ganska mycket på det här med att ta bort fas 3, alltså ja. De här, alltså att
fas 3 ska ju i och för sig sägas att till och med Moderaterna är väl medvetna om att det här är en skitidé, att den funkar inte alls som den är tänkt. Det är bara det att varken Moderaterna eller sossarna eller någon annan har kommit på ett bättre sätt att göra det här. Nej, det är ingen som har kommit på någonting som funkar.
Om vi säger så här då, Angeles Bermudes Svankvist och Arbetsförmedlingen.
Ja, ja. Mm.
Per suckar alltså nu åt Annelies Bermudes Svankvist Arbetsförmedlingen.
Ja, det var ju, jag fattar inte hur de rekryterade henne.
Nej, men alltså, där ser vi ju ett tydligt problem med Moderaternas politik. Alltså det här med teori och praktik. Att det är så här, men den nya chefen nu för Arbetsförmedlingen gick ut och sa häromdagen att nu skulle man ta bort det här med kravet på att man som arbetssökande ska söka jobb man inte är behörig till exempel.
Ja.
Alltså det är så ganska så här, det är ganska enkel grej som jag kan tycka Moderaterna borde införa själva. Det är så här, du ska bara söka jobb du är relevant till.
Fast där ska du säga så att på den detaljnivån reglerar ju inte regeringens regleringsbrev Arbetsförmedlingens verksamhet.
Men man kan ju reglera på lite andra sätt. Man kan ju liksom prata om att man ska ha en mer... Alltså, och också det här med att Arbetsförmedlingen är ett skämt.
Mm.
Eftersom att Arbetsförmedlingen inte förmedlar jobb och inte har gjort det sedan 80-talet.
Nej, alltså det är ju falsk marknadsföring när det kommer till namnet. Men det är ju, det stora problemet var ju att man rekryterade en inkompetent generaldirektör.
Som... inte riktigt visst vad hon gjorde.
Nej, men precis. Min syssling jobbar ju på Arbetsförmedlingen. Så att jag har ju väldigt mycket samtal med henne om hur allting funkar internt. Mm. Både med förra GD:n och den här nya. Och det är ju, den här nya verkar ju fatta verksamheten. Gjorde ju inte den förra.
Nej, och också det att hon hade något slags väldigt såhär...
Ja, jag vet inte vad jag menar.
Det menar att Moderaterna har mycket idéer. Man kan tycka att de är bra, man kan tycka att de är dåliga. Problemet är att de inte genomför dem på ett konstruktivt sätt. Så vad har vi då för råd till Moderaterna?
Ja, nu har ju Moderaterna trillat ur regeringsställning då och ska återfinna sig i en oppositionsroll. Först och främst så ska de inte backa bandet för mycket. De ska inte tillbaka till det där knökkonservativa, tjata skattesänkningsretoriken. Utan fortsätta på den inslagna linjen förstås. De måste ju göra olika förändringar av den i och för sig. Men fortsätta att titta framåt. Inte titta bakåt. Det tror jag egentligen är det absolut viktigaste rådet. Vem som sitter vid spakarna, så länge det inte blir en variant på Juholt så spelar det nog inte jättestor roll. Och en kvinna är nog väldigt bra för deras image.
Juholt borde pratat om när vi pratar om Socialdemokraterna.
Jag tror att vi har pratat tillräckligt om Juholt genom åren. Jag menar, han är en parentes i den socialdemokratiska historien. En väldigt högljudd parentes, men ändå en parentes.
Ja, alltså jag skulle säga att Moderaterna behöver jobba på... alltså, skippa alliansen. Lägg ner alliansen till nästa val. Gå fram som
kallade du den just alliansen?
Jag kallade det just för alliansen eftersom att vi kommer ju då att se... alltså, om alliansen finns kvar 2018 så kommer ju det vara... Mona Sahlin på att säga, så kommer det vara Annie Lööf som leder den. Alltså Annie Lööf är också en sån här fixstjärna som någonstans lever på att marknadsföra sig själv någonstans. Lite också det som problemet är, som annars inte Bay Batra inte är, skulle jag säga. Annie Lööf kan väcka ett förtroende i med sin inkompetens, vilket annars inte Bay Batra inte kan, för annars inte Bay Batra... jag skulle säga att hon skulle behöva gå på lite lektioner hos sin man i att det här med att ha lite skärm och lite liksom det här, ta plats och liksom...
Fast det är många politiker som skulle behöva gå kurser i att ta plats och ha lite glimt i ögat och lite självdistans.
Ja, och där tycker jag att varför tar folk inte in Gudrun Schyman som coach för detta?
Ja, men jag menar, jag tycker mitt intryck, jag känner ju inte alls Anna Kinberg Batra, har aldrig träffat henne så, har väldigt lite videomaterial och så att gå på när jag ska bedöma henne, men det känns ändå som att hon är lite mer, alltså har lite mer självdistans än många andra politiker. Mm. Framförallt mycket mer självdistans än vad Reinfeldt har.
Jag tror att Anna Kinberg Batra är rätt steg för Moderaterna. Jag tror Moderaterna framförallt måste ta sina lokalpolitiker i örat som gör upp med Sverigedemokraterna. Man måste ta tydlig ställning mot Sverigedemokraterna. Man måste börja prata om klass. Jag vet att jag tjatar om detta, men vi måste prata om klass. Vi måste prata om integration i det här landet.
Ja, migration och integration är ju definitivt ett område vi behöver prata om på ett konstruktivt sätt.
Ja.
För det handlar inte om att vi ska prata volymer med flyktingar och sådana saker, utan det handlar om hur ska vi få de här människorna att bli en del i samhället?
Ja.
En sak Moderaterna gjorde bra där var att börja prata om arbete som ett sätt att bli delaktig i samhället.
Ja.
För de flesta får ett språk och ett nätverk genom att jobba.
Och där blir ju faktiskt arbetslinjen relevant. Och det är det
oerhört menar, relevant.
Alltså det är där man borde prata om arbetslinjen.
Mm.
Man borde prata om arbetslinjen som sysselsättning och få ut människor i samhället. Inte prata om det som en plikt mot samhället att betala skatt.
Och där gick man ju in bra inför valet 2006 och pratade om utanförskap.
Ja.
Sen tappade man någonstans längs resans gång efter att man väl hamnat i
regeringsställning. Och utanförskapet blev en ganska, fick en annan mening efter det valet.
Så utanförskapet är ju fortfarande en sån sak som Moderaterna definitivt borde prata mer om.
Ja.
Och hitta lösningar
på. Så det är väl det vi ska säga. Gå tillbaka till att prata om utanförskap, Moderaterna. Det är vårt råd till er.
Precis.
Och med de orden så avslutar vi det här avsnittet av Frihetspodden och Emil Dissa, där vi då alltså pratar om olika riksdagspartier och jag då som den bittra liberalen dissar och min kompetenter och försöker vara lite mer diplomatisk med betoning på ordet försöker. Och med de orden så tar vi farväl och säger hej då och så hoppas vi att vi hörs snart igen.
Hej då!
Hej då!